God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighets församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi inleder med att läsa dagens bibelord ur De maktlösa styrka för den 11 mars. Ett ord från Psaltaren 145. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Så ha nu noga akt på er själva så att ni älskar Herren er Gud.
Du syndar tanklös som färdas på jord. Hör ifrån frälsaren kärlekens ord. Kom hit till mig. Han som blev föraktad, blev offrad och slaktad för att frälsningen bringa till dig. Och se i hans ögon så kärleksfull blick, du bortkomna barn som så vilse här gick, vänd om till mig. De röda blodsdroppar från Golgata ropar om nåd och om frälsning för dig.
Och vi lyssnar till den norska läraren Øyvind Andersen. Ett ord från Johannes evangeliets tredje kapitel om Jesus. Den som tror på honom blir inte dömd. Den som tror på honom blir inte dömd. Jesus sa detta i sitt samtal med Nikodemus. Och sammanhanget ordet står i är att Gud har älskat världen så att han gav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Detta är stora ord. Vi vet från Guds ord att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Så sa Jesus plötsligt att den som tror på honom blir inte dömd när han kommer i domen. Och det var inte den enda gången han sa detta. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Detta betyder inte alls att de som tror på Jesus inte ska ställas fram inför domen. Det ska alla människor, utan undantag. Men Jesus försäkrar oss om att de som tror på honom kommer inte att bli dömda. De blir frikända av Jesus och erkända inför Gud och Guds änglar som Guds barn. Detta gäller alla som tror på Jesus. Det kan hända att vårt livsverk som kristna inte kan bestå inför Guds dom, utan brinner upp i eldsprovet. Men även om det sker blir inte den som tror på Jesus dömd inför Guds domstol. Frälsningen, Syndernas förlåtelse och det eviga livet är endast och allenast knutna till Jesus ställföreträdande gärning. Och från vår sida är det endast fråga om huruvida vi tagit vår tillflykt till honom. För Jesu Kristi skull kan vi ha frimodighet inför Gud på domens dag. På den yttersta dagen ska Jesus själv resa upp alla de som tror på honom. Ingen som flyr till honom skall stå med skuld. Den som tror på honom blir inte dömd.
Kom åter, åter till nådens tron. Han dömer ingen, Guds käre son. Så får du nåd och barmhärtighet. Han skall förlåta dig det och det. Just det som reto till barnigt är, som gör att du vandrar här. Det kan visst vara betänkligt nog, men och för sådant ju Kristus dog. När du fallit i synd omkull, skall Herren än för sin egen skull dig rensa upp och förlåtelsen. Kärlek till frälsaren. När stormen lagt sig står grunden klar. Ej sållningen den rubbat har. Håll dig enfaldig till frälsaren, så går det hem, ska du se min vän.
Och vi läser i andaktsboken Ett är nödvändigt av prästen Hans-Erik Nissen. Ty i honom har ni blivit rike på allt. Beror inte mycket missmod i ditt kristenliv på att du inte ser hur rik du är i Jesus? Du ser 10 gånger på dig själv för varje gång du ser på Jesus. Gång på gång måste du medge att det inte är som det borde vara med dig och din kristendom. Till det yttre går det kanske någorlunda, men det är värre med det inre. Varför har du så lite nöd för själars frälsning? Varför är tron så svag när nödens stormar blåser? Hur kan du vara så likgiltig när du likväl vet att tiden på jorden är så oändligt kort? Varför förskräcker inte helvetet dig mer än det gör? Varför gläder du dig inte mer över att få komma till himlen? Har du tänkt på att denna nöd beror på att du gläder dig så lite över vad du äger i Jesus? Hur mycket du än anstränger dig tycks det aldrig bli annorlunda. Är du en uppriktig kristen kan du aldrig bli nöjd med något hos dig själv. Därför gör du väl i att först som sist vända dig till Jesus. Han längtar efter att uppenbara sin rikedom för ditt hjärta. Hos Jesus finner du så oändligt mycket. Han är verkligen rik på allt. Hans kärlek överträffar alla våra föreställningar. Hans gudomliga renhet är så strålande att du måste falla ner på knä. Hans tålamod och uthållighet med dig begränsas inte av någonting, inte ens av din känsla av att vara förkastad. Du bör inte tvivla på Jesu rikedom och att Gud vill öppna dina ögon. Då skulle du få se att allt vad Jesus är har du del i. Jesu hjärta är sådant att han inte kan behålla något för sig själv. Allt vill han dela med dig. Visserligen är du fattig, men vad betyder det när du samtidigt genom tron har del i hela hans rikedom? Alla Guds barn är fattiga i sig själva. Men alla Guds barn är också oändligt rika i Jesus. Och de är rika på allt. När Guds ord säger allt, betyder det allt. Jesus har gett dig tillgång till hela sin rikedom. Den är verkligen din. Du är rik på allt i honom.
Guds gåva till dig är Jesus, och allt det han är och har, så är du i honom rättfärdig, och Gud är din goda far. Guds gåva till dig är Jesus.
Vi fortsätter att läsa om vår jordiska kallelse i boken Under den högstes beskärm. Och idag skriver Ole Hallesby till oss. Hans Nielsen Hauge och hans vänner la huvudvikten vid vardagskristendomen. Söndagskristna var de minst av allt. Fester, tillställningar och organisation begrep de sig inte alls på. Men det fanns något som de begrep sig på. För det första, att leva enligt kristendomen i det dagliga livet. Det var där i deras omvändelses äkthet skulle visa sig. Därför var de så nogräknade på och så på sin vakt mot sig själva. För det andra förstod de att det dagliga livet och arbetet inom den jordiska kallelsen skulle vara deras egentliga gudstjänst, det vill säga deras arbete för Gud. Detta var deras första och egentliga medel att föra människor in under ordet och vinna dem för Gud. Detta gav även deras dagliga liv helgd och djupt allvar. Om de skulle kunna vinna de människor de dagligen umgicks med, istället för att stöta bort dem, då måste de leva ett vaket dagligt liv. Det var deras rena vandel, alltså livsföring, i fruktan som fällde utslaget, inte orden. De gamla haugianerna var inte mångordiga. Till och med i sin sång bad de att få bli rikare på kraft än ord. För det tredje förstod de att ställa sitt jordiska arbete i brödrakärlekens tjänst. Härvid gick Hauge själv före genom att runt omkring i landet sätta igång arbete av skilda slag, varigenom han kunde hjälpa de fattiga att försörja sig själva. Och om någon av de troende råkade i nöd, så hjälpte haugianerna honom att få ett eller annat arbete så att han slapp att äta nådebröd hos andra. Denna haugianismens sociala sida, denna praktiska och förståndiga hjälpsamhet väckte uppskattning och aktning även hos dess bittraste motståndare.
När sorg och nöd mig trycka, är han min tröst. Idag går Kristus här fram. Han lever än, han är min vän, besegrar all synd och skam.
Det är allmänt känt att haugianerna var duktiga i sitt jordiska arbete. Duktiga som jordbrukare, som hantverkare, handlande, fabriksägare och kommunalmän. De var föregångsmän på många områden och fick stor betydelse för landets återhämtning efter nödåren före och efter 1814. Men inte nog med detta. Det största är att de kunde göra detta utan att skada eller försvaga sitt inre liv med Gud. De behöll skölden ren och de betalade inte sin timliga framgång med ont samvete, med medel som inte tålde ljuset. Detta var haugianernas största styrka och den berodde alldeles säkert på att de från första stund hade en riktig inställning till sitt jordiska arbete. De betraktade det jordiska arbetet som den viktigaste delen av sitt arbete för Gud. När haugianismen förföll försämrades tillståndet även i detta avseende. Vi ser då hur dessa duktiga män uppslukades av tanken på sitt timliga arbete och strävan. Det kom något världsligt och jordbundet över dem. Många av dem blev även snåla och giriga. Det är särskilt två faror och svårigheter som hör samman med vårt jordiska arbete. För det första, att fuska och slarva om man arbetar i andras tjänst. Och jag tror att detta hindrar oomvända människors frälsning i så hög grad att det är svårt att överdriva dess verkningar. Det finns många här i landet och det blir alltjämt fler som praktiskt taget aldrig hör Guds ord och som därför inte kommer i beröring med kristendomen på annat sätt än genom de troende män och kvinnor som är anställda i deras hem, i deras fabrik, i deras företag eller på deras kontor. Och ni kan lita på att de har ögonen öppna. Det har de rättighet till också. För Kristus säger att människorna ska se våra goda gärningar.
Var jag går i skogar, berg och talar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Han men till mig talar stund om varning, stund om tröst. Han, min herde, gick för mig i
Na vor han följer vårdar föder med oseglig trofasthet. Sina vor han följer vårdar föder med oseglig trofasthet. Den kan behöva allt för evigt har jag i min vän. Allt som här mitt hjärta kan bedröva känner han och tröstar mig igen. När långt tycks mig vännen kära, jag då minns hans ord en liten tid. Sen en tid igen och jag är nära, då blir åter fröjd och frid. Sen tid igen och jag är nära, då blir åter fröjd och frid.
Troende, unga vänner, ni som på ett eller annat sätt står i tjänst hos oomvända människor, Gud give er ögon till att vardag se den gärning ni gjort för Gud. Det är ert dagliga liv och ert dagliga arbete som kan och skall vinna dessa från Gud avlägsnade människor för Gud. Det är ju bra att vi har präster. Men om prästen aldrig får se dessa människor nedanför sin predikstol. Det är bra att vi har evangelister. Men om dessa människor aldrig sätter sin fot där var en evangelist talar. Unga vänner, här har ni ett arbete som ingen präst eller evangelist kan utföra. Och ni kan helt visst inte göra det med ord. Det kommer ni snart nog att lära er. Då är det skönt att äga det gudomliga löftet att kunna vinna utan ord. Genom er rena livsföring i fruktan. Med ett saktmodigt och stilla sinne som är mycket dyrbart för Gud och människor. Det kommer inte bli något lätt arbete. Det kommer säkert att bli mycket tålamodsprövande. Men utför ert dagliga arbete utan att fuska eller slarva. Med omsorg och kärlek. För det väntar Herren av er. Ty arbetet för sitt rike behöver han det som det närmast till hans varande. Och mest påtagliga beviset för att kristendomen förvandlar människor, inte bara om söndarna, utan även i deras dagliga liv och arbete. Den andra fara som hör samman med arbetet inom den jordiska kallelsen är den att man helt uppslukas av det jordiska arbetet om man arbetar för egen räkning. Snikenheten och vinningslystnaden tar överhand över allt sammans. Man arbetar inte längre för Herren. Man anser allt samman som sitt eget, även om man är givmild och ger Herren en smula med av vad man rår om. Och har det dagliga arbetet väl en gång upphört att vara ett tjänande av Gud, då ser man inte längre de odödliga människosjälar man dagligen umgås med. Man behandlar dem inte längre som sådana som ska vinnas för Gud. Minst av allt ser man att det är dessa som Gud först och främst väntar att vi ska vinna för honom. Det var begravning i socknen. En troende man hade dött. Han var känd i vida kretsar och en stor skara av hans många och goda vänner hade samlats. Och många hade vid båren uttalat sitt tack till Gud för vad denna Herrens tjänare hade varit och uträttat. Till slut trädde hans äldste son fram till graven och tackade alla för den kärlek de hade visat hans far under hans livstid och för den ära de bevisat honom nu vid begravningen. Och sen sa han, även jag känner behov av att få säga ett litet ord om far idag. Far var kristen, hemma. Det är för mig större än allt det som sagts här idag om fars liv och gärning. Denne man hade således förstått att kristendomen först och sist är vardagskristendom.
Jesus har offrat allting för mig, när han i kärlek gick smärtorna stig. Korset som tyngde, gisslet som slog, törnet som sargade, ödmjukt han tog. Vem vill då av allting, hur mycket ger jag?
Vi lyssnar till Vila er lite av Fredrik Wislöf. Orden denna kalk. Försök att se ner i Jesu pinas bägare. Vad var det som gjorde varje droppe så bitter och bägaren så tung? Den innehöll försoningsdödens obegripliga, gåtfulla smärta. Skulden och straffet för alla tiders och alla släkters synder var samlade i Jesu bägare. En människas bägare betyder ett evigt kval. Här var alla tiders syndastraff hällt i en bägare för en människa. Människosonen, vår ställföreträdare, skulle dricka det. Åh, vilket kval! Och denne vår ställföreträdare var också Gud. Detta gjorde döden ännu värre, för döden var honom så främmande. För oss har synden förberett döden. Vi är ända från födelsen släkt med döden. Men den helige, rene Guds son, mötte döden med stark motvilja och avsky. Här är det han som kallar sig livet som ska dö. Den helige ska göras till synd. Den välsignade ska bli en förbannelse. Han som själv är Gud ska ropa i Guds övergivenhet. Åh, vem kan fatta denna smärta? Åh, du eviga kärlek. Låt oss be med boken Se på Jesus. Sådan är Gud, vår Gud, alltid och för evigt. Han ska leda oss bortom döden. Vår Gud, de eländigas och fattigas Gud, publikaners och syndares vän. Hur svårt är det inte för tron att omfatta detta saliga vår Gud? I synnerhet då hjärtat är sjukt och svagt och syndabördan vilar tungt på själen. Men han har ju inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till bättring. Inte bara i denna stund. Och inte bara då hjärtat är varmt och upplivat vill han vara vår fader, utan alltid och för evigt. Också under de mörka dagarna, i bedrövelsens och anfäktelsens stunder, vill han vara vår Gud. Han skäms inte för att kallas vår Gud. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud.